Det här är ett möblemang som har kommit till ursprungligen tack vare att vi hittade en gammal stol uppe på magasinsvinden som hade blivit satt där för att eventuellt repareras. Det hade brutit i benet. Och då gick det så att det var ingen som kom ihåg det på cirka 50-60 år där. Och när vi sen det här någon gång i början på millenniet här hittade den, så konstaterade vi att den här möbeln är vacker och den ska tas upp i nyproduktion. Det är en typisk sekelskiftesmodell med böljande former och många tunna ribbor.
Jag är säker på att många känner igen den här formen genast, för att det som du säger, det är väldigt böljande allting, både rygg och sits.
Det stämmer, ja, framförallt här längs med den finska kustremsan, också lite upp i landet beroende på miljö då, så framförallt förstås i Sverige där vi har halva marknaden, men det här kustremsan och lite uppe i Tavastan så har vi stött på människor som har haft och har sett de här möblerna och har vill ha dem igen.
Det som man ser för sig är en sommarbild med damer kanske som sitter i det här möblemanget, både bänk och stolar, med bred hatt och lång vacker klänning och diskuterar och dricker kaffe. Det vill säga damer ur lite den överklassen som umgås.
Alltså det var de damerna som inte behövde jobba, som hade tid att sitta i trädgården och dricka te eller kaffe. Det stämmer bra. Nu har det varit större gårdar i allmänhet där det har funnits lite bördigare marker i tiden. Alltså. Och man har det här gjort goda affärer med vad man har hållit på med. Så då hade skaffats ut det med bergen från början av någon gång det här i början på sekelskiftet också här i Finland.
Ja, det är lite roligt. Det är inte så gammal historia det här med utemöbler. Förr i tiden, om vi säger så var ju ute där man var tvungen att jobba och inne var det skönt och fint att vara.
Ja, så var det. Här där, i Norden eller Sverige så har man väl fått sina första uttryckligen utemöbler eller trädgårdsmöbler i början på. Eller de lite större skaror ska vi säga i början på 1900-talet. Men redan så tidigt som på 1850-talet så har man börjat flytta ut permanent i park och trädgård. Och då var ofta färgen också den här kromoxidgröna som vi ser här.
Ja, före det så flyttar man ut inne köksstolarna kanske för att sitta ute i solen en stund.
Det stämmer precis, så gjorde man det här i högreståndsmiljöer närmast. Det är först på 1950-talet, 100 år senare, som man här i Finland har börjat på allvar.
Ja.
Vistas utomhus i möblemang som har gjorts en gång för det.
Ja, det är nu för tiden när folk har semester och lediga dagar, helt enkelt sommartid. Ja, idag kan vi ju säga att trädgårdar och framförallt terrasser, balkonger fylls av massproducerade utemöbler och de är nog av helt annat material än det ni använder och av ett helt annat utseende. Så därför, Mats Björklund, hur många hittar till de här produkterna?
När vi räknar med att det här potentiellt så är det väl kanske 1 av 100 som på riktigt är intresserade av det som vi sysslar med.
Och varför så få?
Nu är det här i första hand så att de allra flesta nöjer sig med det som de ser i butiken. Vill de köpa möbler utomhus så går de till uteförsäljningarna och hittar oftast någonting som faller dem i smaken där.
Ja.
Men de funderar inte speciellt mycket på annat än priser på utseende just för stunden. Ja. Det är ju inga hållbara lösningar, men billigt är det. Och det är möbler som oftast får förnyas efter något år.
Och dessutom inte går att återanvändas?
De kan sällan eller aldrig repareras när de underhållas, utan när de är färdiga så är de. Det är mycket. Är de av trä så är de ofta målade med plastfärger som gör att trä ruttnar på insidan. Och sen ifall de är målade eller ifall de är metallmöbler, vilket de ofta är nu i kombination med sådana syntetiska tyger, så vet vi egentligen inte så mycket om hur länge de kommer att hålla. Man vet att de är i alla fall oftast så billiga att det inte är värt att sätta dem i skick när det behövs.
Mm. Det är mycket plast. Men om vi nu tittar på den här serien som jag kan säga heter Ersta-Holm. Så hur ska vi beskriva den, Mats? Är det alltså, vad är det för virke för det första?
Det här är nu inhemskt kärnfuruvirke som har fått växa långsamt och torka långsamt. Först ute i hallar i några år för att sen tas in här hos oss i några veckor för att få full torka, torrhetsgrad. Efter vilket vi bearbetar dem och målar med linoljefärg. När de är som torrast så då finns det ingen vattenånga i möblerna och då får linoljefärgen gå in i möblerna. Och får ett bra fäste och gifter sig med trämaterialet som liksom det här kemiskt eller fysiskt. Alltså, de har en motsvarande molekylstruktur som gör att det är två naturråvaror som fungerar utmärkt bra ihop. Och det ska uttryckligen vara 100% riktigt äkta linoljefärg.
Ja, allting är trä i det här möblemanget förutom stativet till det lilla runda kaffebordet. Vad är det för material?
Det är sandgjuten aluminium där råvaran också är återvunnen till 100%. Det är ett betydligt mer ekologiskt sätt att tillverka gjutna produkter. De blir minst lika bra som järn och de väger mindre men ändå tillräckligt mycket för att utgöra till exempel stativ för ett sådant här kaffebord.
Ja. Nu ska det här möblemanget, förstår jag, få en strykning av färg till. Sedan åker det iväg till Sverige. Är det så alltså att mycket av det som produceras här och snickras här åker till Sverige?
Det stämmer. Ungefär hälften av produktionen så går till Sverige. Det är oftast större gårdar som det här har blivit av med sina möbler där som det var tal om i något skede när man på 60-talet började måla med plast så funkar det inte i längden utan de ruttnar. De här hamnar det här allt som oftast i det här vackra miljöer. Det är ju så trevligt att just de får chansen att leverera dem själv. Allt som oftast åker vi ju själv och det här så kommer man att träffa jättetrevliga människor i vackra miljöer och får också en hel del det här gensvar på produkterna och sen kan man ju ta vackra bilder också.
Ja, det här är alltså inte möbler som skickas iväg ihoppackade, ihopfällda och där man sen ska då peta ihop dem själva utan ni levererar hela paketet.
Vi levererar helt färdiga produkter, det stämmer. Ja. De är färdigt målade och ihopplockade. Oftast är de ihopfällbara så man kan sätta dem i lite plattare lådor också. Men det här, vi är väl på väg ditåt när volymerna växer. Ja. Så att vi är förberedda.
Men hör du, hur långsamt kommer den finländska marknaden när det gäller de här specialgjorda hantverksmöblerna skulle jag kalla dem?
Det är frågan om helt andra möbler då, i så fall. De här traditionella modellerna är ju produkter som vi inte kan räkna med att få och gå här. Om det nu inte det här överraskande dyker upp en sån här romantisk det här trend.
Du menar att den finns inte här ännu?
Den finns inte här ännu. Men vi kan helt klart säga att det finns mera färger är på kommande och också mera traditionella och framförallt hantverksprodukter så är på kommande. Här i Finland så är det närmast arkitektbyråer och inredningsplanerare som kontaktar oss och är de som står för merparten av det som vi lever på i dagens läge.
Okej, specialkunder kan vi säga.
De som planerar inredningar både ute och inne åt sina kunder och så här planerar in våra möbler i de sammanhangerna. Det kan vara bostadsbolag, hotell eller restauranger och lite större gårdar också där det här man anlitar en arkitekt för rubbet så att säga.
Men hur stor verksamhet har ni? Hurdan kapacitet skulle ni ha att ifall trenden kommer, vi ska säga ifall folk sätter mera pengar på sina utemöbler, har ni kapacitet att göra hur mycket som helst här?
I princip nog, ja. Inte över en natt såklart, men vi har förberett produktionen. Nu när det gäller just den finska marknaden så har vi så att säga modernare modeller, möbler. Har även de sitt ursprung i 50-60-talet i de gamla klassikerna som kanske just finländaren ser som sina traditionella eller klassiska trädgårdsmöbler. De flesta känner till den här klaffstolen som man har gjort i skolor och på snickarkurser och hemma på gården också har överblivit ett byggvirke.
Ja, det är det vi har framför oss här med mycket raka linjer.
Det stämmer, ja. Vi har tagit dem bara ett steg vidare för att få dem till produkter som på ett det här säkert och bra sätt går att tillverka och som ser hyfsade ut och inte det här som självbygger som de ofta ser ut, de här gamla. Man kan känna igen modellen, men det här det är möbler som går att se det tillverka och det kommer inte att bli ett problem för att efterfrågan ökar.
Är det lätt att få tag på folk som kan det här hantverket?
Det är ingen svårighet, nej. För att vi förädlar produktionen på ett sånt sätt att vi blir av med faser som kräver specialkunnande. Utan det är nog bara frågan om att kunna hantera snickerimaskiner på ett sakenligt sätt.
Vad menar du bli av med? Alltså, är det någonting som kommer färdigt?
Ingenting kommer färdigt, men vi, om det finns komponenter som har former som inte går att ta fram på ett enkelt sätt så byter vi form. Men allt som oftast så är det frågan om att enbart finjustera saker och ting så att vi kan få dem, att det är inte så mycket hantverk det är frågan om, utan små serietillverkning snarare.
Så vanliga, så att säga, vanliga möbelsnickare kan få jobb hos er?
Så är det faktiskt.
Hur är det med dig själv? Är du alls hantverkare? Du är ingenjör egentligen.
Jag är före detta ingenjör. Jag är hantverkare av intresse sen barnsben. Men det har mest varit egna projekt på olika ställen. Det ledde till det här, till den här firman också. Det började med att man på gården saknar snickerier och trädgårdsmöbler till exempel som det här som passar i miljön, och de gjorde man ju först åt sig själv, och efter det så tänkte man att månne det skulle finnas någon annan som har det här behovet också, och det visade sig att finnas.
Ja, det var ju ett ganska modigt steg att lämna elektroniken i familjeföretaget och starta upp ett sånt här snickeri.
Visst, men det låg nog helt naturligt just då för tillfället. Jag tror att 15 år i den förra branschen räckte bra, och det kom ett läge när det här var naturligt att titta på någonting annat, och under en övergångsperiod så sadlade vi om och flyttade ut till landet och startade upp det här lite i liten skala. Först det här var det egna snickeriet till huset och gården som gällde, och efter det så kunde man sagt tydligen starta upp det här.
Är det en bra plats det här? Jag menar, landet sa du själv. Ni ligger så där lämpligt mellan Helsingfors och Västnyland i Ingå, Västankvarn. Då. Är det bra plats? Är det alls avgörande, eller är det näthandeln för er också som gäller?
Platsen har egentligen ingen betydelse. Den är bra, men 99% av alla som köper någonting från oss har aldrig sett dem i verkligheten faktiskt.
Bara på bild?
Bara på bild, det stämmer. Men det här vi ligger lämpligt centralt här i södra Finland, så att man kör hastigt till Stockholmsbåten också in till stan om man behöver.
Det som vi här till sist ska nämna är ju att det här snickeriet är ju också, eller företaget, återförsäljare av produkter från Sverige. Det är därför som ni har en så god kontakt, eller hur? Ni säljer svenska möbler, vi kan ju säga Grythyttan stålmöbler, där benen är av stål och vad ska vi säga, ytorna är av trä.
Det stämmer, precis. Ja. Det där har vi gjort ändå sen början 2003-2004.
Hur är det med
det? Det har varit ett bra komplement till den här verksamheten. Det är hållbara, närproducerade utemöbler. på samma sätt.
Ja. Gillar finländarna de möblerna?
De kan man lugnt säga att det är i finsk smak. Det är funkisstil på de flesta. De passar riktigt bra in i alla miljöer kan man säga. Utmaningen är såklart att faktiskt då sticka ut så att det här, man har en chans att konkurrera med allt som finns på marknaden. Men nej, de är populära om vi säger så. Det är vackra möbler. De är eviga. En lämplig prisklass. På alla sätt vettiga och just i den finska smaken, de passar på gårdar till frontmannahus eller vilka som helst balkonger.
Tack, säger jag till dig. Roligt att få titta in här. Tack ska du ha.
Tack.